och välkomna till Två eget mord. Jag heter Ellen.
Och jag heter Emma.
Och det här är våran True Crime-podd.
Och nu, vad glad du är!
Check!
Så himla.
Nu är det ändå jul med.
Om det är så att ni hör liksom att det är så här, att gröt i bakgrunden och sånt, så är det för att det är dagen innan julafton, hörni.
Det är dagen före dagen, bokstavligt talat.
Dagen före doppade dagen.
Jag vet inte om det är så det fungerar.
Jo.
Är det så?
Ja, för på doppade dagen är bara för att man brukar ha dopp i grytan på julafton.
Ah.
Tror jag. Är... Det här var absolut en killgissning.
Alla sitter där och lyssnar och bara ja, fast...
Om det är någon som kan svensk historia bättre än mig så får ni jättegärna skicka ett DM.
Du får gärna informera mig om det. För jag
Men för man brukar ju säga dan för det doppade dan och dan för det dan för det. Ja.
Dan för det dan för det doppade dan.
Ja.
Men jag trodde det hade något att göra med advent. Men det jag kan ju ha fel.
Nej, jag tror det är doppade dan i julafton. För det var en som skrev, titta här, det här baserar jag enbart. Så här är det. Det är en jättekulturellt begåvad kille som jag följer på Instagram som gör
typ, gud vad du
hoppar. Ja, men han är verkligen, han, herregud. Han är en sån som har liksom svenska och danska flaggan i julgranen. På sådana men små vimplar, du vet. För att han kan.
Han vet vad han håller på med.
Ja, och han skrev, i förrgår skrev han dan för det dan för det doppade dan. Eller igår skrev han det.
Ah,
och, då blir ju, och det var därför jag tänkte att då måste ju doppardagen vara julafton.
Jo, det så är det ju säkert. Det var ju men så jag sagt, tänkte. Men jag skiljer ju också
på honom.
Pratar i mun på varandra.
Ah. Vänta, det var någonting jag tänkte
ja, på. Ja, men att det här är ett litet extra avsnitt då.
Precis, för att vi kommer ta pyttelite ledigt över julen, så det kommer inget på torsdag. Men vi hade ju faktiskt, det var ju så, har vi sagt att John Wayne Gacy-avsnittet försvann ju. Så att de som har lyssnat på det och verkligen inte vill lyssna igen kan väl i alla fall lyssna på introt.
Eller inte lyssna alls. Det.
Eller lyssna på hela avsnittet och kanske få nya inputs.
Ja, det kan ändå att jag har jättemycket ny input på det du berättar.
Mm.
Jag måste ju säga att jag är en sån som läser om grejer och sen glömmer jag bort det för efter typ en vecka.
Uh-huh.
Så att om det inte är någonting som är så här extremt onödigt att komma ihåg.
Mm. Precis, för det är du är ganska bra på att komma ihåg.
Ja, typ som att strutsar är de andra fåglarna med ögonfransar.
Mm.
Sen är de väldigt fina också.
Mm. Jag hade en struts pet shop och det var en av mina favoriter.
Ja, de var fina. Mm. Men så är det, så att det här är ett litet extra avsnitt för att det gamla försvann ju.
Japp. Som en liten julgåva från oss till er.
Oss alla.
Till er alla.
Till oss alla höll jag på att säga. Till er alla.
En riktigt god jul.
Så ASMR.
En riktigt god jul. Vad bra att vi gjorde det ganska så synkat.
Ja, jag ber om ursäkt för mitt ASMR-infall. ja, vad tänker vi på mer?
Jag tänkte fråga dig, Ellen, om du har några planer nu. Det är väldigt skönt. Det är väldigt skönt att vara ledig.
Ja, vad härligt.
Har du några planer nu under ledigheten? Under början på det nya året och julen? Men alltså,
vi ska ju, imorgon är det julafton.
Mm.
Och då ska vi fira julafton som man gör. Mm. Och vi gör det här hemma bara några stycken i min familj. Och det känns ju skönt.
Mm.
För jag är ju inte jättesocial av mig. Så att jag hade ju... Jag vet ju att vissa har så här jättestora julkalas.
Mm. Jag får säga att jag tycker... Ni är 18 stycken som ska komma imorgon. Jag tycker att det är ganska mycket. Men det är ju för att jag har en ganska liten, inte så här jättemycket starka familjerelationer. Så att för mig har det ofta varit så här... Att man är, du vet, max 7 stycken typ. Men det är väldigt skönt att du tycker att 18 stycken är ganska få. Det är något väldigt härligt med det.
Ja, men det är alltså så här, för det är verkligen bara de närmsta i familjen.
Mm.
Men så det är skönt.
Mm.
Och sen så ska vi ju åka till SR-bokhandeln i veckan med två av våra kompisar.
Mm.
SF står ju då för Science Fiction-bokhandeln.
Precis.
Och inte SF-bio.
Mm.
För allas information. For all the uncultured swine.
Det vore en grej dock om det var så att SF hade en bokhandel där de släppte så här, du vet, i samband med release, så här, nya biofilmsläpp. att de släpper böckerna då.
Vi kanske ska pitcha det här till dem. Mm. Vi bara, hallå, hallå FSF. FS, eller vad säger det ska man säga. Hallå FS, de bara, SF.
Och så säger vi det här, och så kommer vi vara sådana som du vet har såhär 100 kronor i bio.
Det är roligt också för att jag gillar ju inte att läsa. Så det hade varit väldigt märkligt om jag hade
kommit. Och jag är inte jätteförtjust i bio. Jo, men bio är kul. Det är mest att senast vi var på bio såg vi skräckfilm. Och ja, det har liksom förstört hela min grej.
Nej, allra senast tittade vi på de här om
Utöja. Då var vi på filmfestival. Med skolan.
Tittade på två jättehemska filmer.
438 dagar va?
Ja, den, ja precis. Jag tror det är så lite. Just det. Och den här Utöja-dokumentären.
Mm, rekonstruktion Utöja.
Ja, men så att det var lite tungt.
Ja, så de två senaste gångerna jag har varit på bio. Ja. Så, ja, så har det liksom varit, så att det har liksom gjort att jag känt att jag vill aldrig mer gå på bio. Å andra sidan, hade vi nu pitchat det här till, ser man så, pitchat det här till SF och vi hade fått presentkort, då hade jag gått på bio.
Då hade jag gått.
För
jag
då,
hade det.
Ja, jag hade det. Nej, men då hade det nog varit lite gosigt. Mm. Bara det inte i skräckfilm.
Ja.
Eller något supersorgligt. Så vi får väl gå på Frost.
Frost 2.
Ja. Får vi lära?
Ja.
Lön.
Ja.
Du är ju lite lik hon Elsa.
På vilket sätt? Jag bara, how? Visst har hon väl blåa ögon? Och typ vitt hår. Och.
Det baserar jag enbart på att du hade en ljusblå klänning på balen. Och jag har framgett sådana ljusblå kläder.
Nej,
ma.
Nej. Jag är nog lite mer lik Olaf, tror jag.
Just det, det är snaggubben. Ja, det är jag fick för en stund för mig att det var han arenan.
För han är du lik. Nej, men... Jo, men när vi ska vi till SF på Kanada så ska vi, för att jag vet inte om det är så på alla liksom locations, vad det nu heter på svenska.
Alla ställen,
alla SF på Kanada. Mm. Men dit vi ska så har de ett litet café som är jättefint och det är allting så här baserat på olika serier och typ annat popkultur, ja,
kulturellt.
Ja.
Kulturellt kanske.
Jag vet inte. Nej. Jag är lite dålig med språket. Uppenbarligen. Jo, nej men, och så kan man köpa fika. Och så kan man sitta där och spela spel.
Mm.
Så här brädspel.
Mm.
Jo, men så det ska bli mysigt.
Mm. Åker vi dit när det är mellandagsre också?
Ja.
Ja.
Ja, vi passar på.
Mm.
Och så har de alla så här, olika kaffesorter och sånt har olika namn som också så här, typ
och så Star Wars. Fikan och sånt.
Så det ska bli gosigt.
Ja, jättemysigt alltså.
Ja, och så har vi en liten gäst med oss idag.
Ja, om det är så att ni hör små tassar i bakgrunden.
Det är alltså min svarta katt som alltid är inne i mitt rum.
Mm.
Och nu har hon hittat hit. Så att, och allting är väldigt spännande här.
Mm. Ja. Ja, i alla fall. Drick paus för min del.
Jag bara ja, det är väldigt spännande för henne, men också ganska distraherande för oss.
Ja, det är det. Det får jag säga.
Vi bara oj, vilken söt liten. Oj oj oj. Ja. Vad har du för planer?
Under
som att jag inte vet egentligen.
Nej, men det är väl samma som dig. Plus att jag ska då imorgon på julafton så hämtar min mamma mig efter att vi hade till lunch här. Så åker jag hem och firar resten av dagen med min mamma och min bror. Eller spenderar resten av dagen med min mamma och min bror. Det blir inte liksom något så här
högt. Det är inget party liksom.
Nej, men det blir inget firande på det sättet. Men och så stannar jag där ett par dagar och passar på att vara lite med dem när de är lediga.
Jag tycker och det är sen... dumt. Jag tycker det är... Du ska säga upp kontakten med dem. Och bara vara med mig. Alltid.
Och sen så ska jag... Min enda plan egentligen är väl att jag ska åka hem till min mamma och min bror. När båda de jobbar.
Mm.
Så att jag kan vara...
Det låter ju väldigt
sorgligt. Det låter ju sorgligt, ja. Men då kan jag passa på att göra skolarbete utan att typ dels bli distraherad av allting jag har i mitt rum eller av allting som finns utanför mitt rum, så här hundar och katter och en familj och sånt. Så att jag kan få gjort det jag ligger efter med.
Det är väl en bra idé.
Japp.
Ja.
Ja.
Så det var väl det.
Det är så det.
Det var det.
Ja. Ja. Kulsam.
Gud vad vi bara blev tomma i huvudet. Och så vi bara... Ja.
Nej, men ska vi säga så?
Ja.
Hej då.
Oj. Hej då. Ja, men vi säger så. Vi hörs om typ 30 sekunder för eran del.
Mm. 7 kanske till och med.
Ja,
det är också, jag har lagt in det mellansegmentet så många gånger att jag tror att det är 2 sekunder ner 7 sekunder. Spiders.
All right, see you later, alligator.
Välkomna tillbaka. Nu kör vi mod.
Mord och inga visor. Mord. Är inte det en serie förresten?
Mord och inga visor.
Det var ett fruktansvärt namn.
Om det finns något som heter det så är det jättedåligt.
Jag tror att det finns. Jag tror att det är översatt dock. Mm. Jag tror att det finns en serie som heter någonting bra på engelska som de översatt det till Mord och inga visor.
På, på tal om det, jag har ett tips till allihopa.
Ja. Titta på mord och inga.
Det hade varit kul om jag sa den nu fast på engelska. Jag bara, den är så bra. Det finns en bok jag har lyssnat på typ 2 eller 3 gånger. Som ljudbok. Men den finns som liksom blädderbok. Fysisk bok med faktiska blad.
Blädderbok, det var
det. Och så som heter, jag tror den bara heter Tid och verkliga mord. Om det är tid, det kan vara 12, 20. Mm. Jag bara, i alla fall, den är skriven av en som har jobbat som rättsläkare och som typ obducent. Och som berättar om olika fall han har varit med. Och så vid Linköping tror jag, men det kan ha varit någon annanstans, så att det är ett fall där han var i Linköping, jag minns inte. I alla fall, den var jättebra. Jag har lyssnat på den 2 gånger som sagt, för att jag... 2 eller 3. För att jag tyckte att den var jätteintressant. Det var liksom, du vet, som att lyssna på. Jag lyssnar ju på mycket så här, typ Marie Ljungstedt och sånt. Jag har lyssnat igenom hela hennes serie, bokserie.
Mm.
Och det var också ett väldigt skönt bryt. Så här kan man ju inte säga att det var ett skönt bryt. För att det var verkligt.
Det låter det var, väldigt märkligt att du säger ett skönt bryt.
Ja, det var någonting som var så, här, så skevt med att lyssna på det. Och så låter det ju precis som när han liksom, du vet, beskriver, eller jag tittar på Bones nu.
Mm. Han gör det liksom från ett rättsläkarperspektiv.
Precis, ja. Och det är så galet och så här. Och så var den här kotan bruten typ, och sen plötsligt inser man att det är på riktigt och så blir man lite
man
så här,
bara,
avskräckt liksom, för att det känns galet.
Det är fantastiskt att folk kan jobba som obducent.
Mm, utan att gå ner sig totalt.
Ja, jag hade ju... Jag är ju så äckelmagad, va? Mm. Jag tycker det är jättejobbigt när de så här visar på typ serier och sånt när de, typ som i American Horror Story där när de skulle, vad heter det? Dissekera den här grodan.
Mm. Jättejobbigt.
Och jag bara, usch, vad äckligt! Usch, ni!
Mm.
Så jag hade ju inte... Men alltså, det på något sätt så måste de måste ju ha något typ av avstånd till att det är en...
Det känns ju det.
Person, liksom.
Eller att man bara har... att man kanske känner... Den heter 20 verkliga mord en rättsläkare minns.
Mm.
Eller att man har en väldigt stark tro på något sätt. Att, eller tro, det är sant. Men att man måste känna väldigt starkt att så här, det jag gör nu, det gör någonting gott. Det kan hjälpa mig att få fast en mördare. Eller det kan hjälpa mig att få veta... För en familj att få veta hur denna personen dog. För... Det måste ju inte vara...
Och säkert lite så att man... eller jag vet inte. Det känns som hade det varit jag så hade jag nog försökt ha en sån här... det är ingen person längre. Eller så här, det här låter ju hemskt, men att det finns inga själ kvar i kroppen.
Mm. Jag tror ju väldigt starkt på att när man väl dör, då är det bara en kropp. Så.
Precis.
För att man ens jag hänger inte kvar i kroppen. Precis. Liksom, vi får låna kroppen.
Vi får bara låna kroppen, okej?
Okay? Vi är bara här på lån.
Nej, men jag hade nog haft svårt att tänka så.
Mm.
Men jag får en känsla av att det jag hade försökt tänka så.
Mm.
För det, här, det är ju någonting obehagligt med att skära och hålla på i en person. Men om det inte är en person längre.
Precis, men det är också så här, det är någonting... Jag vet inte om jag hade haft lättare att vara obducent än att vara typ vanlig läkare, typ kirurg. Så här, vad är svårast? Oh. För att det är också så här, då lever... Det här känns lättare
på jag har, något sätt det är lättare att vara obducent. Obducent. Ja, eller alltså det är ju inte lättare, arbetet är säkert inte lättare. Det är faktiskt lättare. Men liksom känslomässigt hade det nog
precis,
varit lättare.
Jag hade fått, jag får panik av tanken på att typ ge någon operation för att någon ska skära i mig medan jag lever.
Ja, men det är, alltså det är också så att jag tänker mig att det är väldigt mycket ansvar att vara läkare och kirurg.
Mm.
Det är ju väldigt mycket ansvar på att man inte ska göra fel så att personen dör. Förstår du vad jag menar? Ja. När man vilket... är obducent så är personen redan död.
Mm.
Eller du vet ju. Så här är det. När man är obducent så är personen död.
Ja, jag tänker att och så tänker jag att så här, det är ju lika om man jobbar som typ så här, om en typ rättsobducent.
Mm.
Då är det ju fortfarande, för då kan det finnas en massa bevis och sånt. Så ja, det är ju det säkert är ett svårare ansvar. Arbete om man ska du vet, så här, ta en typ lever och kolla vad som finns
i ja, den. Precis.
Att det är svårare så.
Är det säkert.
Säkert. Kan jag tänka
mig. Säkert, du vet ju inte jag.
Men jag har ju aldrig jobbat som det.
Du har men... varit både läkare och rätt... eller vad heter det, så obducent.
Mm. Ja, nej jag vet inte. För då ska man ju på något sätt fastställa en dödsorsak också.
Mm. Men det är inte lika mycket känslomässigt ansvar, känner jag.
Nej.
Eller,
jag vet inte heller.
Jag får intervjua en obducent och en läkare.
Mm. Helst någon som har jobbat som båda två.
Ja! Vad känner du är skillnaden mellan de här två yrkena? Ja, nej, men den största skillnaden är väl att personen är död. Om man är obducent.
Det är någonting så weird att vi kan prata om det här så himla så här, frispråkigt.
Ja.
Okay. Då är man ju död. Och så skär man i kroppen.
Vad förväntar man sig när man kommer till en sån här podd?
Ja, det är sant.
Ja, disclaimer här, nu när vi alltså sitter och pratar. Vi menar ju inget illa till alla offer. Nej. Och så vidare.
Och jag får säga att det är fantastiskt att det finns både läkare och
obducenter. Absolut. Verkligen fantastiskt.
Stor eloge.
Eloge?
Eloge.
Eloge.
Ja, så här, ja. Tack, tack. Bra. Yeah. Jobbat. Snyggt.
Okej. Okay. Man lär sig något nytt varje dag. Vi vill inte så här be disrespectful or anything.
Nej.
We're just talking about it in the way we do because it is easier for the heart, you know?
Mm.
Okej, okay, ska vi köra igång med okay. fallet?
Okej. Okej. Vi tar oss till Chicago. ja, vi tar oss till Chicago. 1978, där polisen hade övervakning på en man. Efter att en 15-årig pojke inte dykt upp på sin mammas födelsedagsmiddag. När polisen genomsökte huset för att leta efter pojken hittar man märkliga saker och sätter därför in övervakning på honom. Man hittar ingenting till en början och mannen är väldigt väl medveten om att han är övervakad.
Mm.
Så att han liksom bjuder in poliserna och sånt och bjuder på middag och så, som han gör. Och när en polis använder hans toalett så kommer det en fruktansvärd doft och då får han en tanke.
Han bara, oj, har han bajsat? Usch.
Och då börjar man öppna upp golvet för att kolla i krypgrunden. Och då tänker jag, då hittar man saker.
Mm.
Och jag tänker att det lät ungefär så här. Hallå, stoppa honom. Grejp honom. Men det är kroppar. Det är kroppar här i krypgrunden.
Ungefär. Det är som Morgan från Ullared.
Morgan från Olaschon, höll jag på att säga. Det är för att de alltid hänger ihop. Ungefär så tänker jag mig att det lät. Fast på engelska.
Ja.
Men chicagisk.
Grejp honom.
Chicagisk. Så som man pratar i Chicago.
De pratade antagligen på chicagiska.
Men dialekt skulle jag säga. Ja,
för det var chicagisk brytning, sa du det?
Sa jag det?
Jag bara fick en känsla om du sa det ändå.
Som sagt, allmänbildningen är inte jättehög.
Chicago är ju ett eget land.
Ja.
Så har vi USA här ungefär. Så har vi Kanada. Och så har vi Chicago.
Där i mitten någonstans. Ja. Nej, men idag ska vi nämligen prata om John Wayne Gacy, även känd som The Killer Clown, Pogo the Clown eller The Clown Killer. Han är född den 17 mars 1942 i Chicago och hans födelsenamn var John Wayne Gacy Jr. Han var den enda sonen, men han hade två systrar. Pappan slogs mycket, bara lite så här snabb bakgrund om honom. Pappan slogs mycket och hade använt ofta tillhyggen när han misshandlade sin familj. Men han var även väldigt så här psykiskt liksom så här, han säger så här att ah, men du är så dum, du är så ful och så här, kallade honom för en queer och så här, så att liksom så här.
Det är intressant för att queer var ju ett skällsord förr i tiden. Och nu har det blivit som någon typ av, jag vet inte, vad ska man säga, att folk använder det som för någon typ av styrka typ.
Precis.
Det är intressant hur det har förändrats så mycket bara på några år.
Ja. Och hans pappa ville liksom att han skulle vara en så här riktig, du vet, så här sportig, killig kille liksom. Men han gillade inte sport och han hade eventuellt något hjärtfel som eventuellt gjorde att han inte kunde vara med och så här, träna och sånt. Men det var lite, det är lite oklart.
Det är lite lulligt kan man säga.
När han var 7 år gammal så blev han utsatt för ett sexuellt övergrepp av en vän till familjen. Och när han var 11 år så fick han en gunga i huvudet och fick en hjärnskada. Vilket ju är väldigt vanligt bland just seriemördare. Jag tror det är 3 grejer. Jag har för mig att det, det har jag säkert sagt innan. Men det är väl så här, head trauma. Så här, vad heter det?
Precis.
Och
trauma.
att man kissar.
Fysiskt trauma liksom.
Precis. Hjärnhäst mot huvudet. Och man, eller det mot huvudet. Att man kissar i sängen och att man är pyroman. Och sen kan det hända att det är att man är elak mot djur också. Precis. Är det de 4?
Jag tror det. Så.
Som är liksom väldigt tydliga sådana. Att det har man sett ett samband hos.
Ja, av, precis.
Till,
i. Det är ju bra. Då vet man tidigt om ens barn kommer bli seriemördare.
Vi har jag berättat. Jo, men det här måste jag berätta. Vi har ett minne av att jag berättade en gång om att jag berättade det för min mamma. Och då säger hon... Ja, nu kom jag att tänka på när du slog i bakhuvudet. Att jag har ju ett ärr i mitt bakhuvud.
Hon blev plötsligt väldigt orolig. Hon bara, oh shit!
Ja, jag ramlar bakningen i ett stenbord.
Ja. Trauma to the head.
Det var så, tack mamma. Tack. Ja, efter det här så har han i alla fall en massa blackout så säger glömmer grejer och sånt.
Blackout.
Och när man är 16 år så inser man, det är lite äckligt, att han har koagulerat blod i hjärnan.
Ja, det är inte nice alltså.
Nej.
Och det och då, betyder ungefär att det har samlats i hjärnan.
Aha. Och så ja, precis, och koagulerat liksom.
Koagulerat, stelnat.
Ja, ja. Jag tror jag det var.
Ja, jag tänkte bara förtydliga om man inte är så, aware of the word, so to speak.
Och då opererar man i alla fall och efter detta så försvinner symptomen. Och hans, så här, på tal om hans pappa så är hans pappa också så här, för att han, jag minns inte om han köper eller om man får en bil då när han är 18. Men hans pappa i alla fall, du vet så här att nu gjorde du någonting fel så nu tar jag bilnyckeln så kan inte du köra. Och när John Wayne Gacy börjar så här kopiera nycklar och sånt så börjar pappan typ så här ta ut bildelar och sånt så att han inte kan köra med den. Bara för att vara taskig.
Wow, vilken cool pappa. Trevlig han verkar.
Gacy drar till Las Vegas och jobbar på ett bårhus. Och en natt så sover han där. Och då så kryper han ner, får han liksom en tanke så kryper han ner bredvid en död kropp som han ju gör.
What?
Och inser att han gillar detta. Och han tycker själv att det är så obehagligt så då åker han hem igen. Och han får någon slags managerutbildning och börjar jobba. Jag
önskar att det hade slutat där
liksom. Exakt, det hade varit så här, oj vad obehagligt, jag borde gå till en psykolog.
Precis! Ja. Det är någonting väldigt obehagligt med att han fick tanken från första början.
Ja.
Han bara undrar hur det skulle kännas att ligga bredvid det liket. What? Okej.
Okay. Ja, det är obehagligt. Ja, som sagt, han får någon slags, eller går någon slags managerutbildning och börjar arbeta och flyttas till Springfield. Och i mars...
Vem är det som kommer från Springfield?
Simpsons familjen.
Ja! Det var de jag tänkte på. Jag bara, Springfield, wait, that's very familiar. Du bara, Simpsons familjen. Jag förstår att du också... insåg det när du
oh.
Alltså du bara, vilka kommer från Springfield?
Ja. I mars 1964 så förlovar han sig med sin kommande fru och de gifte sig.
Han förlovade sig med sin fru.
Ja, och i september samma år så gifte han sig. Han är liksom lite känd för att han är bra på att fixa fester. Han är någonstans under det här också, så har han börjat, har han gått med för när han var 18 år så tror jag det var, så gick han med för och började så här aktivt vara med för typ Demokraterna. Och så här, ja, det är en del här
det, som jag... Det är där verkar som ett bra tecken. Tänker man.
Ja. Eller hur?
Alla demokrater kan ju inte vara kloka.
Precis. Stefan Löfven, we see you.
Du är väldigt klok. Men vi har ögonen på dig.
Nej men han är också så här känd för att han är med i någon slags community, någon grej som jag inte har fattat alls vad det handlar om, så att jag är inte med i det, men han är med i någonting. Och i det här någonting,
i det här någonting, ja,
så är han känd för att fixa de bästa festerna.
Han är partyfixaren.
För där finns det så här, det finns massa sprit. Jag har läst någonstans att det fanns droger.
Droger.
Vi säger alltid droger. Droger. Han visar porr. I vissa fall så betalar han sexarbetare. I vissa fall i någonstans så har jag läst att de byter partners. Fattar du vilka fester?
Vilka fester va? Herregud, det låter ju sketroligt.
Ja.
Gud vad obekvämt. Tänk att gå på en fest och så bara har de en stor skärm med porr på.
Sa du med en
porr? Nej, med porr på. Du hör att jag inte är så experienced in the... Men nej, men tänk vad obekvämt att bara gå in där så sitter det så här 17 män och tittar på porr.
Det är jätte
ja, speciellt när de byter partner så de har med sig sina fruar också.
I 1966 så flyttar han till Waterloo.
Jag har alltid undrat vad Waterloo betyder, men det fattar jag ju, de sjunger om ett ställe.
Ja, måste det vara.
Ja, jag har alltid tänkt så här, loo är ju ett brittiskt ord för toalett.
Vattentoalett.
That's why I've always been confused. Yeah.
Okej. För då köper hans frus pappa loss 3 stycken KFC-restauranger som han ska vara manager för. Och han uppskattas som chef men anses vara närgången med unga butiksbiträden, eller alltså unga pojkar då. Och de får tillsammans 2 barn, han och hans fru.
Han och pojkarna, lät det som. Han blev bara närgången med pojkar och de fick tillsammans. Jag bara,
oh, gud, det hade varit obehagligt.
Ja, det hade varit väldigt obehagligt.
I alla fall. Ett av de första offren är 15-åriga pojken Donald kanske. Han frågar om han ska komma hem till Gacy och dricka sprit och eventuellt kolla porr. Vilket är så här, först när jag läste detta så tänkte jag så här, det känns lite obekvämt att han är 15. Men sen tänker jag så här, man vet ingenting om vad han har haft för typ hemförhållanden eller vad han har för så här bakgrund. Och sen också så här, jag tänker att om man är 15 och man tänker att han är så här, tänker att han kanske har det lite taskigt hemma. Och så kommer det en så här vuxen människa som han kanske ser upp till för att han har så här, du vet, är manager för 3 stycken restauranger.
Ja, och säkert, så här,
vill du komma hem till mig och dricka sprit så måste det kännas jättevuxet och som en liksom invite in till vuxenvärlden.
Yeah.
Vilket är typ allting man vill när man pendlar mellan att vara eller så här, i 15-årsåldern. Man trodde ju liksom, man ville
så man tror ju stor. Att man är jättestor när man är 15.
Precis.
Ja. Och sen inser man att man är inte mer än en liten myra på, på den här jordgloben. Mm. Som bara arbetar och arbetar tills vi lägger oss ner och dör.
Och då blir man deprimerad.
Jag skojar bara.
I alla fall. Han blir utsatt för sexuella övergrepp när han är nedsupt. Och i mars 1968, han överlever, i mars 1968 berättar den pojken. Och GIC åklagas då för oral sodomy. Och han anställer då en man för att spöa antingen den här pojken eller den här pojkens pappa. För att jag trodde det var så att pojkens pappa var vän med GIC.
Mm. Jag har en tanke.
Ja.
Varför? Det är väldigt märkligt att han blir eller anklagad för sodomi, men inte övergrepp.
Ja, det är... Ja, det är så mycket som är så
skevt. De bara, du får inte ha sex på ett annat sätt än... Hur ska jag säga detta på ett fint sätt?
Vaginalt.
Vaginalt, ja.
Det var det finaste jag kunde komma på.
Men du får gärna begå övergrepp på folk.
Ja. Ja, det är galet.
Jättekonstigt.
Och sen så... Men han berättar då. Och polisen hittade den här mannen som hade spöat upp honom.
Mm.
Och han säger då att nej, men John Gacy bad mig så här, göra det. Precis. Så det, men det tog 4 månader innan han här vid namn Dwight Anderson hittades av och greps för att ha misshandlat pojken. Ja, precis. Så måste det ha varit han som blev utsatt. Domstolen beordrade då att Gacy skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, vilken visade att han var frisk, men att han hade en mycket antisocial personlighetsstörning, ASPD, Antisocial Personality Disorder,
vilket är basically psykopati eller sociopati.
Och kort efter detta så erkände Gacy anklagelserna och dömdes till 10 års fängelse. Hans fru begärde och fick ut skilsmässa. Läste någonstans att det var samma dag. Vilket är såhär...
Yeah, bra!
Bra där! Och Gacy sa att han aldrig ville se... Nej. Sa Gacy att han aldrig ville se henne och barnen igen? Eller... Det är väldigt oklart i min text här. Eller om hon sa att hon aldrig ville att Gacy skulle se.
Ah, okay.
I alla fall. I fängelset så uppförde... kom ihåg, han fick 10 år. Men i fängelset...
Vad var det för språk?
Kom ihåg, han fick 10 år.
Ja, ja. Okej, han fick 10 år i fängelset.
Mm. Och i fängelset så uppförde sig Gacy mönstergilt. Han benådades därför efter 18 månader och frisläpptes den 18 juni
1970. Mm.
Det här, just det, var det här som var så roligt i förra avsnittet. Mm. Eller då, när vi, inte i förra avsnittet, men när vi spelade in detta första gången. Och då så sa jag, 18 juni, eller det är ju din födelsedag.
Och då sa jag, jag bara, jag fyller år i juli.
Och jag mådde så dåligt. Det vet ju jag egentligen.
Ja, det vet jag ju du egentligen.
Efter frisläppandet, frisläppet, så flyttade han till Chicago igen och fick arbete som kock. I juni 1972 gifte han sig med Carol Hoff. Och hon hade döttrar sedan tidigare, tror jag. Han tar en pojke till sitt hus som han försöker våldta, men pojken... Och pojken dyker ej upp i rätten då. Och eftersom att han anställt någon innan för att misshandla, så tänker jag att det kan ju vara någon sån liknande situation. Jo, liksom, att så här, om inte du håller tyst så kommer jag mörda dig typ. Ursäkta.
Men jag borde göra en sån här med, du vet som det är med Dr. Phil när han klipper ut allting, så det låter som att han säger "You're a bitch, give me all your money." Du vet den här. Fast med dig.
Ja.
Det var precis det du sa nyss. Det hade varit väldigt, det är väldigt fint här i kontext.
Ja. Och en vecka innan bröllopet, så då med hon här Carol, så tas han av polisen. Och då han har då utklädd till polis, tvingat in en pojke i sin bil och tvingat honom till oralsex. Men detta läggs ner. Och han startar då ett företag, nämligen en byggfirma.
Det här känns också som att det händer ganska Det är väl många historier man hör att de har klätt ut sig till en polis eller typ.
Och det är så piss, ursäkta, men det är så pissigt gjort för att man kan inte utnyttja en beroendeställning för att man tänker det är så många sådana här också.
Man litar ju på polisen liksom.
Ja, usch. Han började i alla fall med att vara clown på typ barnsjukhus och kalas och så vidare.
Jag måste bara, alltså sjukt hur många olika karriärsval han har gjort. Såhär, också när utbildade han sig till kock liksom. Nu tror jag inte att man behöver utbilda sig till clown.
Men undrar om det var han som var som, vad heter det, som var så himla som lagade mat i fängelset. Det kan vara det, ursäkta, jag kände. Men jag kan blanda ihop honom med någon annan.
Ja.
I alla fall, vi tar oss till Chicago precis 1975 då där vi ja, så 1975 på morsdag ledsen emoji så ursäkta, nu blir det lite så intimt, men då så har han och hans fru sex med varandra och efter detta så säger han: hörru du, frugan, jag kommer aldrig ligga med dig mer för jag är bisexuell. Vilket också är okej, men för det första, om du är bisexuell
då gillar man ju kvinnor,
då bör du attraheras av din fru. För det andra är det ganska taskigt gjort.
Ja, det är klart.
Men fast hon kanske tycker det var jätteskönt.
Va?
Nej, alltså att slippa honom. Menar du? Precis, att slippa honom.
Men det är ju jättehemskt på mors dag.
Precis, bara, tänk att de liksom har haft det så här, liksom en härlig dag, tänker jag. Så här, kanske firat han och sen liksom, hörru, aldrig mer.
Aldrig mer, usch.
Tvi på dig.
Det är jättedålig ursäkt att säga att man är bisexuell dock.
Ja,
det är jättedålig ursäkt. Det är så många logiska fel liksom.
Ja. Nej,
ja. Men det var väl hans sätt att säga att han gillar en man. Men gotta do better than that, boy.
Japp. Oj, jäsp, dags igen. Han, det är ungefär efter detta som han började ta med sig tonårspojkar hem och till garaget. I mars 1976 så flyttade hon och döttrarna ut. Alltså hans fru då. Och innan har han dödat i alla fall två pojkar. Den första var Timothy McCoy som var 16 år. Och detta var den 3 januari 1970. Jag tror detta var 1973 eller 74. Och han var 16 år gammal som sagt. Honom plockade han upp på en busshållplats och säger att så här: men du kan sova mig. Så, nej. Du kan sova hos mig. För att jag tror att det var så att sista bussen hade gått. Och så sa han att jag kan köra hit imorgon morgon. Och hans fru var kvar på festen. För att John Wayne Gacy och hans fru hade varit på en fest. Och han hade lämnat tidigare. Och det här är så sorgligt. För när John vaknar dagen efter så står Timothy med en kniv i hans dörr. Och då får Gacy så här total panik. Och de börjar brotta så kan få tag på kniven och knivhugga Timothy. Och under den här tiden, det här är äckligt, men under den här tiden så får han en utlösning. För att han liksom tycker att går igång på det liksom. Mm. Och efter så visade det sig när han går ut i köket att Timothy hade bara förberett frukost till honom. Mm. Och det var därför han hade kommit fram och ville göra det som tack. Och det är så
det är också jättehemskt.
Så himla sorgligt hur det blir så här, början på den här historien inte början, för han har ju utsatt pojkar innan, men så här att det blir så av en sån slump.
Yeah.
Det är jättesorgligt.
Det kanske inte hade gått till, alltså det hade kanske inte blivit så illa om det inte hade hänt liksom. Hur jag menar.
Precis. Han lägger i alla fall kroppen i the crawl space, vilket är då utrymme mellan typ tak i rummet och liksom yttertak, eller mellan golv och liksom under golvet. Han lägger dem under golvet. Och andra offret är fortfarande inte identifierat, men han mördades troligtvis någon gång i början av 74. Han stryps, förvarades i en garderob och begravs sedan i trädgården. Och nu tänkte jag gå in på hans modus operandi. Och en av dem så här grejerna som har blivit liksom just kända som är John Wayne Gacy är ju då att han extra knäckte som clownen Pogo.
Mm.
Och detta var någonting som han också utnyttjade för sina mord. Gacys favoritmetod var att lura unga män till sitt hem och sedan säga att han skulle så här, ja men du, vi leker en lek så här som jag brukar göra med barnen, säger han. Och då så tog han fram ett par handbojor och så sätter han dem på sig själv och så här lyckas han ta sig ur dem liksom. Och sen säger han att ja, men nu är det din tur. Och så han övertalar offret att ta på sig dem. Och när de väl är på så säger han att typ att så här, knepet är ju att du måste ha nyckeln. Och när de väl var på så slog eller drogade Gacy ner offret med kloroform många gånger. Efter detta så våldtog, torterade och kvävde Gacy sitt offer. Och sen hade han någonting som han kallade för the rope trick. Och det var typ som en, det var som en slags rep, så hade de som var sitt handtag på varsin sida. Vilket gjorde att han kunde liksom vrida åt och släppa. Så att han hade total kontroll, vilket gjorde att han kunde typ strypa offer så att de precis fick luft och överlevde. Men så att det var, du vet, så. Och typ göra dem medvetslösa och sånt. Och sen woke them up. Och kropparna stuvade han oftast in i krypgrunden, som sagt, under sin enplansvilla. Många av dem som mördades var unga hemlösa män som försörjde sig som prostituerade i centrala Chicago.
Mm.
Fem av de mördade var tonårspojkar som arbetade på Gacys byggfirma. Och nästa offer efter det här var Anthony som...
Jo, här också. Han har en byggfirma också.
Ah.
Så han är kock, clown och snickare.
Och manager.
Och manager.
Sjukt. Och har jobbat på bårhus.
Oh, sjukt.
Och clown.
Ja, jag sa clown.
Aha, okay,
jag sa faktiskt clown.
Ja. Nästa offer är Anthony som jobbade för Gacy. Gacy tog sig hem till Anthony som hade skadat foten. Han lyckades brotta ner honom och få på honom handbojor, men Anthony kommer loss för att han är en wrestler. Så han lyckas få på Gacy handbojorna istället, men han lyckas övertala honom att släppa honom och då sticker han.
Mm.
Och sen har vi John Butkovic som var 17 år. Den 29 juli 1975. Han jobbade också för Gacy och han är sur för att han hade inte fått någon lön för 2 veckors arbete. Och Gacy gör det här handbojstricket på honom och sedan våldtar han honom, stryper honom, gömmer honom i krypgrunden. Och nu tänkte jag gå igenom ålder, namn och datum.
Mm.
För att det känns bra att göra det. De flesta mord sker mellan 1976 och 1978. Så här kommer identifierade offer. Vi har Daryl Sampson som var 18 år och dog eller försvann den 6 april 1976. Randall Reffett som var 15 år den 14 maj 1976. Samuel Stapleton som var 14 år den 14 maj 1976. Så det var samma dag. Michael Bonin som var 17 år den 3 juni 1976. William Carroll som var 16 år den 13 juni 1976. James Harkinson. Jag tänker att det har blivit en feminisation av Håkansson. För det är Harkinson med 2 A. Eller kan det vara holländskt kanske eller något sånt?
Ja, det skulle det kunna vara.
Ja.
Jag trodde bara att du sa Harkinson på ett märkligt
sätt.
Nej,
Harkinson.
Du vet H-A-W-K.
Precis. James Harkinson som var 16 år den 5 augusti 1976. Rick Johnston 17 år 6 augusti 1976. Sen finns det 3 oidentifierade pojkar. Sen har vi Kenneth Parker 16 år och Michael Marino 14 år 14 oktober 1976. Och jag tror att han tog dem båda samtidigt.
Mm.
Att de var vänner.
Mm.
William Bundy är att förknippas med Ted Bundy den 26 oktober 1976. Han var anställd hos... Anledningen till att jag sa så var för att sist jag läste upp här så sa jag Ted Bundy nämligen.
Ja.
Det avsnittet, det var därför jag behövde säga det för mig själv. Han var anställd hos Gacy och begravdes under sovrummet. John Wayne Gacy sovrum. Och det är obehagligt.
Tänk att kunna sova där och veta att det är någon under.
Mm. Gregory Godsick, som var 17 år och försvann den 12 december 1976. Han hade tidigare grävt ut och arbetat hos Gacy hemma hos honom. Så att han... Det finns liksom flera sådana historier om folk som har arbetat där som liksom nästan basically har grävt sina egna gravar för att de har så här, ja. John Sissick, som var 19 år den 20 januari 1977. Och han åker till John Wayne Gacy för att sälja en bil, och med stora bokstäver, folk vet om det. Han försvinner, bilen blir kvar, och sedan säljer Gacy den. Och pojken som köpte bilen av John Wayne Gacy tas när han stjäl bensin, berättar då att John Wayne Gacy har sålt bilen till honom. Och då så säger John Wayne Gacy att nej, men han sålde den till mig för att han skulle fly typ. Så han är en runaway. Och så köper polisen det.
Okay.
Sen har vi en oidentifierad pojke som troligtvis heter Greg eller Gregory, baserat på ägodelar. Vi har John Prestige, som var 20 år och försvann 15 mars 1977. Ännu en oidentifierad pojke. Vi har Matthew Bowman, som var 19 år den 5 juni 1977. Robert Gilroy, som var 18 år den 15 september 1977. John Mowry, som var 19 år den 25 september 1977. Russell Nelson, som var 21 år den 17 oktober 1977. Robert Winch, som var 16 år och försvann den 10 november 1977. Tommy Bolling, som var 20 år och försvann den 18 december 1977. David Talsma, som var 19 år och försvann den 9 december 1977.
Och det är så väldigt många.
Det är jättemånga. I december 1977 så tvingas en pojke vid namn Robert in i en bil under pistolhot. Han tas med till ett hus där han misshandlas, torteras och våldtas under jättemånga timmar. Han stryps och återupplivas, så han trycks ner under vatten och tills han blir medvetslös och liksom återupplivas igen. Och till slut så ber han honom om att få dö.
Mm.
Och han körs sedan och släpps och går till polisen.
Varför släpptes han?
Men det.
Mm.
Han kände väl inte att han ville mörda honom. Det är en ursäkt, men det är verkligen, alltså det är så, jag vet inte. Det är så mycket med John Wayne Gacy. Det är lite som att, så här, det är en pojke, som att det är en pojke som han har begravt under sitt golv i sitt sovrum. Och någon har han släppt. Och någon, alltså det är så väldigt så här,
ja, vad är grejen?
Liksom? Det är så oklart liksom.
Ja.
John Wayne Gacy hittas då och förhörs. Och då så säger han att nej, men vi hade bara lite slave sex. Och sedan han släpps han. Och det är också så här, man vill liksom skratta för att det är så dumt.
Det är så, ja, verkligen.
Sedan har vi William Kindred, som var 19 år och försvann den 16 februari 1978. Och han var den sista att begravas i krypgrunden för att det var fullt. Men det stoppade inte Gacy. För i mars 1978 så kidnappar han Jeffrey, som var 26 år gammal. Han tar en trasa med kloroform, så han, och han tas liksom in och ut ur medvetande.
Jag trodde att det här med kloroform var en myt. Ja, det som är myt är väl hur lång tid det tar.
Ja, kan det vara.
Jag tror att,
på alla filmer är det så här 2 sekunder.
Precis, 2 sekunder och så bara slocknar de.
Mm.
Men jag tror att, ja precis, jag tror att det tar typ 3 minuter eller något sånt där.
Mm-hmm. Ja. Ja. Han misshandlas och våldtas. Och han vaknar sedan i Lincoln Park. Och det här är jättegulligt. För att han och hans kompis, han så här, jag antar då att han berättar för sina kompisar vad som hänt.
Mm.
Och han kommer liksom inte ihåg någonting. Men han kommer ihåg bilen och han kommer ihåg en plats. Så de håller liksom utkik på det här stället och till slut får de tag i bilen. Följer efter honom så att de får John Wayne Gacys adress. Går till polisen och säger att han här gjorde det här mot mig. Men han släpps. Och nu börjar han lägga folk i en river. Jag kommer inte på vad det heter på svenska. Flod
heter det.
Ja, just det. Sedan så har vi Timothy O'Rourke, som var 20 år och försvann någonstans mellan den 16 och 23 juni 1978. Vi har Frank Landingen, lite oklart, 19 år som var 19 år den 4 november 1978. Där James Massera, 21 år, försvann 24 november 1978. Och ytterligare två kroppar. Och sedan, nu tar vi oss till pojken som vi börjar historien med.
Mm.
För John Wayne Gacy går till ett apotek och erbjuder ett jobb som betalar mer än vad apoteket gjorde. Och detta hör Robert Peast som var 15 år den, och detta var den 11 december 1978. Och han vill spara till en bil. Så han pratar med Gacy och senare så kommer hans mamma dit för att hon fyller år. Och de ska så här åka iväg, men jag och Gacy säger att det här måste, vi måste liksom skriva på papper nu på momangen.
Vilket är lite...
Ingenting är någonsin så bråttom.
Nej, man ska lita inte på... Om det någonsin händer er, hörni, lita inte på det.
Nej. men då så säger han att sen, men vi kan nog och fixa papper, så kör jag dig till din mammas födelsedagsmiddag.
Mm.
Och detta är jättegulligt. Och sedan... Nej, så de tycker att det är
de gulligt. De tycker det är gulligt av honom. Det är ju jättegulligt.
Nej, och det här är jättesorgligt för att hans pappa lämnar meddelanden till honom under tiden som han blir mördad. Och jag antar att de hör av sig till polisen, för han lovar att komma till polisen. Och han kommer 2:20 på natten täckt i lera. Och då har jag skrivit så här: gör bakgrundsfakta. Aha! För att det egentligen är någon som gör det, förstår du vad jag menar?
Jag blev bara lite matt att ingen har gjort innan.
Ja, för hade man gjort det vid de fallen tidigare när han liksom har våldtagit folk och sånt, hade man ju sett att han har gripits och suttit i fängelse för att ha utsatt...
Ja, hur har de inte så kommit på detta tidigare?
Ja, det är dumt i huvudet.
Dumt är det.
Han lovar i alla fall... Precis, han kommer till polisen. Och då letar man igenom hans hus för att leta efter Robert. Men istället hittar man flera körkort och liksom andra så här tillhörigheter. Liksom.
Ja.
Man hittar spruta, man hittar vapen, man hittar knivar, valium, en misstänkt fläktig matta, polisbricka, handfojor. Och man hittar kvitto från apoteket där Robert hade varit.
Ja. Jag är fast på den misstänkta fläktiga mattan. Varför säger de inte att det är troligtvis är blod eller någonting? De säger bara att den är misstänkt fläckig.
Den är misstänkt och fläckig.
Det är något som jag efter att vi har ätit, efter att vi åt typ julbord. Och jag bara, den här klänningen är misstänkt fläckig.
Man börjar då fråga ut folk. Och man sätter in övervakning. Och han är en sån himla creep med de här... liksom som... Vad säger man? Liksom... Inte förföljer. Som bara övervakning på honom.
Ja,
för att han är så här, vet, bjuder dem på middag, bjuder dem på frukost. Det är någon gång som en polisbil stannar. Och då så här, stannar han också i så här, hej, vill ni ha skjuts eller? Han är liksom, du vet, så här, han är så medveten om
han vill att han... visa dem att han är medveten också.
Ja, precis. Och en kväll då så använder en polis toaletten. Och när han spolar så kommer det en fruktansvärd doft. Och då konstaterar han att det måste finnas kroppar under golvet. Och det här är så här konstigt. För att den 20 december så åker han till sina advokater och är så här jättepackad. Eller jättefull liksom. Och berättar det här. Han bara, för det är något så här, som jag förstod det, så var det något så här tidningsutslag. Och så tar han det och säger han att så här, ni vet väl att det var jag som mördade den här killen typ. Tror jag. Och sen nästa dag så åker han runt till alla kompisar och berättar detta. Under tiden så går polisen in under golvet.
Och de går in under golvet. Går in,
när de öppnar upp golvet och hittar då att det ligger packat med en massa döda kroppar.
Mm.
Den 22 december erkänner han för polisen att han mördat 25-30 pojkar. 29 kroppar finns i huset, varav 26 är under golvet. Ytterligare 4 hittar man i floden och än idag är 6 stycken oidentifierade.
Mm.
Han skyller på insanity, men han åtalas för 33 mord. Och det är typ så här, det är en överlevare som är med och typ bryter ihop. Jag antar att det är under rätten och inte under bara ett förhör, för då hade väl knappast han sett det.
Mm.
Och då är jag skrivit så här. När en av överlevarna bryter ihop i rätten, inom parentes frågetecken, inom parentes kanske förhör, inom parentes borde ej ha sett det då, så skrattade jag sett. har jag skrivit.
Mm.
Och så här, han är liksom så, ja. Oh,
herregud.
Juryn avlägger, överlägger, inte avlägger. Juryn överlägger i 2 timmar och anser honom sedan vara skyldig till alla åtalspunkter.
Mm.
Det är också så här, tänk att det är 33 mord. Det är säkert fler åtalspunkter för att det blir liksom mer så här, kidnappning och sånt, kan jag tänka.
Precis.
Och så sitter de i 2 timmar.
Våldtäkt och sånt också.
Precis, och så sitter de i 2 timmar. Det måste ju bara vara så här, ja.
Fy!
Ja. Han dömdes till dödsstraff med injektion. Han satt 15 år på death row.
Mm.
Han började måla under tiden där.
Ja, och det har jag hört. Precis. Man kan köpa hans tavlor.
Ja, och sen så han... De som är med i Mindhunter, själva den serien, de är ju baserade på riktiga personer.
Mm.
Han skickar en teckning till en som är med där. Eller en av dem som liksom gjorde de här liksom profileringarna.
That would be scary.
Ja, hans sista måltid var en bucket KFC, pommes, en cola light, jordgubbar och friterade räkor.
Okay.
1000 personer stod peppade utanför fängelset. Och när han den 9 maj 1994 avrättas så säger han kiss my ass. För att han är en tönt.
För att han är en tönt och han är... Oh. Nej, jag stör mig på människan.
Ja.
Ja. Men det var väldigt intressant att höra om.
Ja, igen.
Igen. Även om jag redan har hört det.
Ja.
Men det var intressant. Det var intressant. Det var det.
Jag tänker att ja, jag vet inte riktigt. Jag tänker att han är ett praktarsle. Jag tänker, du vet när jag känner mig så riktigt, riktigt ful och jag säger att jag känner mig, ja, men jag tänker nästa gång så ska jag säga så här, jag känner mig så, jag känner mig som John Wayne Gacy idag.
Att han, jag känner mig ful. Ja.
Han, för han,
det kan ju... han ta, tycker jag.
Nu lever han ju inte längre. Nej, men hade han gjort det hade han fått ta det.
Ja, precis.
Ja. Men tack för att du ville lyssna på detta, ja, igen.
Tack för detta.
Och som sagt, det kommer inget avsnitt på torsdag.
Nej.
Men
vi syns ju ändå snart.
Ja, det gör vi.
Allihopa.
Ja. Och ni som firar jul, ja, hoppas ni får en fin jul.
God jul på er.
Om du inte firar jul så hoppas jag att du får en skön vinter.
Ja, skön vecka.
Aha.
Och att du njuter av den eventuella ledigheten.
Lägenheten.
Lägenheten. ja. Men så att, vi syns när vi syns.
Ja.
Vilket det... Ja.
Det blir när det blir.
Ja.
Vilket är då, när det är då, när det är dags.
Exakt, bra sagt. Ja.
Inte alls luddigt.
Ja, men hoppas ni njöt någorlunda av det här avsnittet. Och så hörs vi och syns. Och god jul på er.
Mm.
Och ha det bra. Det, jag heter Ellen. Nu har jag glömt att säga outro igen. Jag heter Ellen.
Och jag heter Emma.
Det här var 2 ägg, 1 mord.